Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Läget är tufft.
Det var en seger för Malmö FF, men en förlust för svensk fotboll.
Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt från. Nu krävs ett smärre mirakel.
Det står fyra man ska inte få det med mig frågor.
Fy fan vad det är.
Det är och fina scen till ett inflytande till Tyskland.
Blågul framtid om krisen i svensk fotboll, det är den poddserie jag och Erik Edman kör på Fotbollskanalen. Nu har vi kommit till avsnitt 6, anläggningar, infrastruktur, och vi kommer ju snacka med Andrea Möllerberg som är ny generalsekreterare i svensk fotboll och har varit framgångsrik i att skapa en anläggning. Men visst är det här en oroande fråga, Erik, och något som också är lite kanske svårt för fotbollen att påverka.
Ja, det är klart det är svårt att påverka, men tittar vi på alla de ämnen vi har tagit upp under den här serien och alla de personer vi har intervjuat, så blir det en central fråga, tycker jag, det här med anläggningar, infrastruktur och möjligheter till aktivitet för barn och ungdomar och även för alla de här elitlagen som vi har pratat om.
Och i avsnitt 6 så ska vi helt enkelt fördjupa oss lite mer i anläggningar, vad som kan göras och hur idrotten påverkas. Och vill ni höra av er till oss så är det ju väldigt enkelt att höra av er via sociala medier eller olof.lund@tv4.se, för att vi kör på med Blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Innan detta finns det ju 5 avsnitt. Kommer 9 avsnitt i nästa vecka, måndag, onsdag, fredag. Kan utlova en bra gäst på måndag, så att det är bara att gå tillbaka och lyssna om ni inte hunnit med. Och så kickar vi igång avsnitt 6 av Blågul framtid om krisen i svensk fotboll.
Att det råder brist på fotbollsplaner och hallar är ingen nyhet. Värst är det i storstadsområden. Fotbollförbundets färska generalsekreterare Andrea Möllerberg engagerade sig själv politiskt för att få till en fullstor hall i Upplands Väsby och lyckades med det. När hon nu tillträtt som svensk fotbolls högsta tjänsteman så är anläggningsbristen en av flera akuta frågor som kräver åtgärder.
Jag tror att om man tittar på hela Sverige så är utmaningen väldigt olika. Vi har norra delen där vi behöver kanske mer uppvärmda planer och inomhushallar för att de har en annorlunda vinter mot till exempel södra delen av storstäderna där det är väldigt, väldigt trångt. Så att jag ska säga att den är väldigt allvarlig, men, och framförallt i storstäderna där också tillväxten av urbaniseringen, inflyttningen, där man också ser att fotbollen växer och att det blir fler och fler barn som utövar fotboll, så att stor utmaning.
Hur många spelare tappar man på det som sker i storstadsområdena, exempelvis Stockholm, där det är ju brist på planer?
Så det är väldigt svårt att säga, men det man ser i utmaningen är ju att det blir liksom ett maxantal som kan befinna sig på en 11-spelsplan eller en 7-spelsplan. Att det går inte att ha hur stora grupper som helst. Och jag tänker att de barnen och ungarna som brinner för fotboll, de kanske klarar av det här. Men sen har vi också en grupp som kanske har större utmaningar med stora grupper. Och alltså behöver mindre liksom barngrupper för att trivas, må bra och utvecklas. Så att det är klart att vi tappar, det tror jag att vi gör. Men än så länge så tycker jag ändå att trenden ser ut som att vi får in fler och vi behåller fler i Stockholm. Men någonstans snart är ju liksom maxnivån nådd. Och det som det också skapar är väl att det blir en ogynnsam förflyttning. Är det fullt innerstan som tvingas barn att börja röra sig utanför, och då blir de här resorna långa, och det är ju också inte optimalt för barn som egentligen ska mer eller mindre gå och cykla till träningarna liksom. Så att, knepigt.
Var ligger ansvaret? Är det hos fotbollsförbundet, eller är det distrikt, eller är det klubbar, eller är det kommuner? Hur, du kan kanske reda ut för oss, vem är det som har ansvaret för de här frågorna?
Solklart så är det kommunen som är ytterst ansvarig för att ha tillräckligt många anläggningar för alla idrotter. Det skulle jag säga. Det är varje enskild kommun ansvarig för sin budget med de här frågorna. Sen är det klart att vi som fotbollförbundet och i distrikten och klubbarna, vi måste jobba med någon form av lobbyverksamhet och påverka och visa hur viktig fotbollen är i samhället. Men det är helt klart, tycker jag, kommunen och kommunens politiker som måste förstå att det här är en investering, inte en kostnad. Och det tycker jag är märkligt att det inte liksom är tydligare. Jag förstår att man har andra kostnader, men här är liksom en investering, besparing, att vi blir piggare, friskare, vi mår bättre, vilket i slutändan blir en pluspost mot vad vi har idag, kanske i socialdelen eller äldreomsorgen liksom. Så att,
vad kan vi göra inom svensk fotboll då för att påvisa eller marknadsföra de här sakerna då, vad det gäller samhällsnytta, hålla kvar barn inom fotboll och längre tid? Hur kan vi bli bättre inom det? För då upplever jag att vi har svårt att på något sätt nå ut till politiker som satsar på andra saker. Och det är lågkonjunktur också nu.
Nej, men det är otroligt svårt. Och just de här utmaningarna som du pratar om, att liksom, vi har ju då det som är knepigt, just att man tittar på lagstadgade saker. Som, då har man ju utbildning, man har äldreomsorgen, man har sociala delarna. De är ju lagstadgade. Det här måste finnas och det här måste styras i en kommun. När man kommer till kultur och fritid och idrott, då är det liksom lite add-ons, lite så här trevligt att ha, nice to have. Och därför blir det så lätt att man skär på det. Men jag tror att vi måste bli bättre på att liksom plocka fram fakta och siffror och påvisa mycket tydligt att varje barn som befinner sig i idrottsrörelsen har möjlighet till fysisk aktivitet. Det tjänar vi på i kostnader och pengar när de kommer upp i 30, 40, 50 eller kanske 70-årsåldern. Men det är ju otroligt svårt att räkna på. Men det är, någonstans måste vi... Och sen tycker jag... Alltså, vi är dåliga på att liksom tala om hur jäkla bra vi är. Liksom, det här är samhällsnyttan. Vi är ju grymma i svensk fotboll på vad vi redan håller på med. Men, så att vi måste bli ännu liksom bättre på att liksom kommunicera runt bredden och framförallt stötta våra distrikt som är de som ska jobba och ner till enskilda föreningar där de har största utmaningarna. Så att ännu mer tydliga, vad står fotbollen för, hur mycket hjälper vi till med att visa och uppvakta politiker med den möjligheten vi har.
Du lyckades ju tillsammans med andra ute i Väsby, Bollstanäs. Hur gick det till att du började brinna för frågan och lyckades till slut få till en hall?
Ja, men det började egentligen med när jag var i Bollstanäs, så då jobbade jag från klubbsidans håll och liksom uppvaktade politiker. Kanske inte på det mest, vad ska jag säga, retoriskt bästa sätt, utan det var liksom gapa, skrika, var förbannad, upprörd liksom. Och det var ju liksom en medium jag har liksom. Men till slut så tycker jag att till slut så körde jag den där tekniken att, vet ni vad, om ni inte bygger någonting så kommer jag se till att alla jag känner inte röstar på er. Så körde jag från klubbsidan liksom. Men sen så var det så att det fanns ju ett och då började de prata om, och så började man prata om tältlösningar och liknande. Så då började de ändå liksom peta det här lite grann. Men du vet, ja, det hände ju ingenting, tyckte jag då, liksom, som inte då alls var insatt i den politiska strukturen och så här. Så att, men sen fanns det ju ett lokalt parti som hörde av sig och frågade om inte jag kunde driva idrottsfrågorna, för det var väldigt viktigt för dem, och de satt ju då redan 2014 till, med två mandat. Så då hoppade jag över liksom, och då klev jag också av Bollstanäs för liksom jävfrågor och liknande, och kom in på andra sidan och fick då möjlighet att inför valet 2018 att komma upp på den här listan liksom, som fanns då när man röstar, och fick en herrans massa personröster. Syndes inte på en enda skylt, ingenting. Jag sa, det vägrar jag, la ut ett litet meddelande på Facebook att man kan rösta på mig om man vill. Och kom upp och fick då personröster, och sen fick ju då det här lokala partiet fem mandat och fick sätta sig i styret då. Och då blev det liksom, då blev det en effekt, för man förstod att oj, här kommer en som inte är politikerbroiler från början liksom, och får så mycket röster och så mycket att säga till om. Så då första kommunfullmäktige, eller om det var andra, då ville alla partier bygga en fotbollshall. Alla. Då var det bara frågan, hur stor ska vi bygga? Så att det var ju liksom, så att det är ju, ja, så blev det liksom. Så att, och sen så drev vi igenom den under förra mandatperiodet liksom, från ax till limpa. Och bara att vi, från att man klubbar till att vi fick den färdig och kunde inviga den innan var nästa val, det är ju också rätt unikt liksom. Så att, men det, så var det liksom, du vet.
Är det som är rådet till dem som känner sig frustrerade att engagera sig politiskt, att det är kanske enda vägen att faktiskt väcka politiker?
Ja, jag brukar nog nästan säga det, för att du måste liksom vara de som bestämmer, som fördelar pengarna, som brinner för den här frågan och kanske brinner för den frågan mer än de klassiska tunga politikfrågorna som utbildning, omsorg, äldre och så här. Jag ser inte. Man har ju jobbat från klubbnivå, liksom förbundsnivå, liksom, men det är svårt. Man behöver verkligen personer på andra sidan som mer vill ta sin makt och säga att, vet du vad, jag går med på ditt förslag om du går med på mitt. Det är så det går till liksom. Så att ja, det är nog den bästa vägen, tror jag. Sen finns det säkert andra också, men ja.
Idag, hallen idag, vem är det som nyttjar den i största utsträckning? Är det barn och ungdomar, är det elitklubbar, eller är det, ja, väldigt brett?
I Väsby så var det också, det var väldigt noga att när vi skrev då liksom fördelningsprinciper och vem som skulle få nyttja, så var jag väldigt noga med att det här är en prioriterade gruppen är barn och unga, och anledningen till det var att om vi får in, ja, men ni vet ju, det är inte superballt i det här vädret nu eller november eller januari för 7-10-åringar att stå utomhus och träna. De har liksom inte möjlighet att röra sig och hålla sig varm. Därför ska de prioriteras med sina träningar, för att vi vuxna eller seniorlagen, de kan klä på sig och köra utomhus. Så det är väldigt tydligt att det är barn och ungdom som är prioriterade. Och sen har vi försökt hitta vissa, att våra seniorlag också i Väsby ska kunna komma in på de obekväma tiderna som det går. Liksom. Så att, men helt klart barn och unga, för att vi fotbollstänker att vi vill liksom inte att de ska lägga av under perioden för att det blir kallt ute. Så den är proppfull. Så att, och det ska man ju vara medveten om när vi från 5 till 10 på kvällarna. Liksom. Och sen på dagtid så är det seniorföreningar och skolor och liknande. Så det finns alltså inte en enda tid för externa klubbar utanför Väsby. Och jag, det ska jag väl också säga, att när vi invigde hallen och hade den första fördelningen på tiderna, när vi aldrig hade haft en... Alltså jag fick så mycket skäll för att man inte fick tillräckligt med tider. Och det var ju skandal. Och då hade man liksom glömt att förra året så var vi utomhus allihopa. Och man var oerhört upprörd på fördelningen, man inte fick, alla trodde att de skulle träna 7-8 pass inomhus liksom, per lag där liksom. Så att, och max man kanske kan få ett pass.
Man ser ju tydligt alltså, när vi har gjort lite research inför, att Island är ju föregångare såklart. De har kunnat förlänga sin säsong, så att, ja. Glädjande att höra just att barn och unga kan vara inne under bra förutsättningar. Finland lika så, och många inomhus, alla Norge, och vi i Sverige behöver också börja bygga betydligt fler än vad vi har gjort hittills. Så jag tycker också att det är intressant att höra liksom att skapa de förutsättningar för barn och unga så att man hänger i ytterligare. För det är ju väldigt många i tuffa ja, med tufft väder att det riskerar att välja andra saker snarare än att fortsätta spela fotboll.
Ja, precis så.
Om man ser till, vi pekar ju på kommunpolitiken lätt, finns det någonting liksom staten kan göra idrottsmässigt? Alltså, finns det på något sätt, jag menar, man har i Tyskland där fotbollsförbundet, tyska staten gemensamt gjort en stor satsning på bollrinkar för att få igång spontan idrott. Vi behöver kanske hallar på grund av vårt land och klimat. Kan man lägga något tryck på idrottsminister Forssmed eller regioner?
Men det tycker jag, regionen framförallt, just för att man måste se det här som en investering på liksom, alltså för sjukvården när vi som idrottare och aktiva blir äldre. Det tycker jag definitivt. Men sen har vi har ju en struktur i Sverige också där man ganska tydligt har markerat att det är RF som ska sköta all idrott. Och så bara så skickar man ut, vad är det, 2 miljarder till dem, lite drygt, liksom, solve the problem. Och det här är lite knepigt, för nu inser man ju då liksom att det har inte riktigt, vi har inte riktigt löst just anläggningsfrågan. Man håller, RF håller igång idrotten, men den andra delen då. Så att jag tror att man måste liksom tänka om här, att kanske staten måste också kliva in och ta större, mycket, mycket större ansvar för att det här ska bli gjort liksom, och trycka ut på ett helt annat sätt. För att det är en investering för Sverige. Och liksom stötta kommunerna i det här. Då. Så anläggningsfond pratar man, eller någonting sådär som de har. Liksom, men jag tror att det hela liksom, tänket och resonemanget, att man, det går inte bara kasta ut ansvaret på RF, utan man måste också ta hem lite och faktiskt förstå att det här är liksom en investering som vi som regering och som riksdag måste ta ansvar för på ett annat sätt, för det har inte riktigt fungerat som vi har velat.
Om man ser till att RF ungefär i 15 år fått cirka 2 miljarder om året, om vi bortser från när man fick extra pengar under pandemin, hur hade du velat se att staten agerade kring det här?
Alltså det är ju, jag menar, Jakob Forssmed är ju vår idrottsminister tillsammans med andra roller som man har, och det är väl också kopplat till att det är därför vi inte har en renodlad idrottsminister, men det kanske finns en renodlad kulturminister, just för att vi har RF som mellanhand där och den lösningen liksom. Så att, ja, men jag tror att man måste hitta en tydligare fördelning kanske där just som du säger, anläggningsfrågan, den investeringen, där måste kanske då staten tar ett större ansvar, för det är ju ändå i längden en, liksom just det här att om vi får fler barn att röra på sig med fysisk aktivitet, då kommer vi ha mindre bekymmer när vi blir äldre. Det är ju uppenbart, och vi ser ju också att föreningsstrukturen, gemenskapen med brott och det här sociala liksom, så att det är liksom en svår fråga, eftersom just nu så är det så mycket ner till en enskild kommun att lösa liksom, men uppenbarligen så fungerar det ju inte riktigt för att man är lastad liksom på olika sätt, och vi har kanske idrotten är liksom inte, har inte varit på liksom prio i agendan där ute, så att ja, men något så, just runt anläggningen, för det är stora investeringar som krävs, och där tror jag att staten måste faktiskt skriva in lite tydligare eller markera mot RF då på något sätt liksom, så att.
Hur påverkas du i din nya roll där du ju har ansvaret på något sätt för all svensk fotboll? Sverige är ju ett land som är väldigt avlångt men inte så mycket befolkning. Hur ska man hantera det? Liksom, det är ju stad mot land, bredd mot elit.
Ja, men det är ju, ja, så är det ju. Det här är ju en av de sakerna som jag tycker vi har gått snett i. Att man ställer bredd mot elit, man ställer Stockholm mot en mindre distrikt och där känner jag liksom, både för att jag kommer från distriktsvärlden och sett liksom, men jag kommer också från distrikten och Stockholm som har sina utmaningar, och det känns som en väldigt viktig uppgift att få ihop svensk fotboll på ett bättre sätt tillsammans med SEF och EFD och ettan, Svenska fotbollförbundet och distrikten, för att vi just de här frågorna som rör hela landet men med lite olika liksom infallsvinklar, att vi tillsammans jobbar för att det ska bli för att vi ska kunna ta oss framåt. För nu tycker jag ibland vi jobbar snarare mot varandra liksom, men vi röstar på lite olika sätt istället för att vi gemensamt kommer fram till att det här måste vi förstärka. Men det är klart att det är jätteutmaning. Tittar man på de här pengarna runt RFs utsatta områden nu till exempel, där är det klart att vad hade Stockholm? 26 av de 60 utpekade områden som polisen har liksom, och Göteborg och Malmö och Skåne liksom. Men sen finns det ju distrikt som inte har några områden alls liksom, utpekade. Så det, vi är ju ett avlångt land med väldigt, väldigt olika förutsättningar och behov. Och det måste vi också, vi kan inte göra lika överallt. Liksom. Och det tycker jag också vi måste behöva skruva lite på faktiskt.
Nej, för att Norrland är ju ett sånt, Svenska fotbollsförbundet hade ju en studie för ungefär ett år sedan där man tappat ungefär antalet elitspelare som kom från distrikten i Norrland. Det hade ju gått ner till hälften, att det liksom går åt fel håll, och på något sätt man kan peka på hallar och förutsättningar för elitverksamhet och liknande. Hur känner du kring det? Eller får man släppa Norrland och låta dem spela hockey?
Ja, Stockholm är man inte så bra på hockey. Nej, får inte säga till Norrland. Men så här, det finns en oerhört utmaning här. Tittar man kanske, om jag kommer ihåg rätt nu, för pojklandslagen här, så är det väl ingen spelare ovanför Gävle som har varit med på slutet här, om jag kommer ihåg rätt. Liksom. Och det ska man ju också förstå, att alltså, vi måste ju ha killar och tjejer som också kommer fram. De kanske inte kommer hela vägen till ett A-landslag, men åtminstone till ungdomslandslagen, för det möjliggör ju att nya vill vara med i fotbollsrörelsen. Så vi måste ju ha våra lokala profiler. Och då tror jag att vi måste jobba mycket mer med spelarutbildningen på ett helt annat sätt, för att verkligen ta vara på de här talangerna som finns i de områden där det är ganska få spelare. För de finns där. Det är jag helt övertygad om. Sen kanske det finns betydligt fler i storstäderna och Stockholm, men de finns där. Då måste vi bli bättre på spelarutbildningen hela vägen från ax till limpa, där A-landslagen blir en form av limpa, det är resultatet. Men redan från femårsåldern så måste vi liksom, tycker jag, bli lite mer framåtlutade där liksom, och prata om att vi gemensamt måste jobba för att få fram fler spelare från hela Sverige. Vi ska liksom, fotbollen, det är ju nationalsporten, och det tycker jag verkligen vi ska stå fast för, att det ska vara i hela Sverige liksom. Sen är det klart att det kommer alltid troligen, alltså inte alltid, men komma fler elitspelare från storstäderna. Det, så är det. Eller söderort. Eller i södra delen av landet, för att vi har bättre förutsättningar klimatmässigt. Alltså.
Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
När man pratar med folk som har ursprung i de länderna som sitter med liknande utmaningar. Jag pratade med Marcelo Fernandez som jobbar på Simon, som har chilenskt ursprung. Det är ett långt avlångt land. Pratade med Luke Cassely som har jobbat inom australiensiska fotbollsförbundet. Också ett otroligt land, glesbefolkat. De sitter med exakt samma frågeställningar som det vi pratar om nu. Hur mycket resurser kan man lägga på Norrland utan att man bränner de pengarna som man hade kanske fått mer påverkan i Stockholm till exempel? Om vi hade byggt 20 nya konstgräsplaner i Stockholm, så hade det fått en större effekt på svenska A-landslaget om 15 år kontra om du bygger 3 nya hallar i Skellefteå till exempel. Det är det jag menar. Men hur mycket ska man liksom, elda för kråkorna, eller hur mycket är det värt så att säga?
Men jag tror att det är värt, alltså någonstans så tycker jag fotbollens storhet och våra framgångar hittills, det är ju att vi har varit duktiga på att fotbollen ska leva i hela Sverige, i varenda distrikt. Och sen är det klart en utmaning, men jag tycker verkligen att det är viktigt då, att vi tar tillvara på det här liksom, som vi ändå har haft hela vägen. Och jag kan väl egentligen tycka att vi har väl... Jag brukar prata om det, för det blir väldigt tydligt när jag satt liksom i Stockholm, och så var vi ett av 24 distrikt och överlägset det största. Vi pratade om att vi nästan stod för 25% av svensk fotboll. Men vi hade också en ganska stor kansliverksamhet, en stor apparat, vilket gjorde att ibland kanske man inte behövde förstärka oss med lika mycket pengar som man behövde göra i ett mindre distrikt uppe i Norrland när det gäller vissa frågor. Vi skulle behöva vara lite bättre på fördelningen av våra resurser, så att vi stärkte där det, här behöver de verkligen stärkas. Här, de är ganska bra på det här, så här kan vi liksom takta lite annorlunda. Jag tror att ett sånt system måste vi bli lite mer moderna runt för att få ut mer effekt. Men självklart, det är klart att det är ju fler spelare i Stockholm och Göteborg och Malmö. Och, kopplat med att vi har mer akademiverksamheter, mer elitklubbar. Alltså det är liksom, det hänger ihop där liksom. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi fortsätter och tror på att svensk fotboll ska leva i hela Sverige. Och sen får vi liksom försöka skruva på resursfördelningen så vi inte eldar för kråkorna, såklart. Liksom. För det gör vi ju inte. Men det är viktigt att vi har kvar den liksom, tanken.
På något sätt är det ju fotbollsförbundet som äger landslaget. Det blir ni som blir frontade när landslaget går bra eller dåligt. Samtidigt kan man ju säga att klubbarna hjälper ju till genom att ta fram spelare. Och jag menar, olika klubbar, olika förutsättningar. Häcken har ju sagit ihop både här och dem på en fantastisk träningsanläggning. Men tar man till exempel Stockholm, AIK, Djurgården, Hammarby, alla rätt begränsade träningsanläggningar. Jag pratade med Thomas Berntsen, norske sportchefen på AIK, sa att de har i princip redan vuxit ur Karlberg. Vilket ansvar har förbundet, eller ligger det på klubbarna att säga att det får ni lösa på bästa sätt?
Ja, alltså det är klart att, jag menar, förbundets roll, det blir så här, vi ska ju ta ut den spelartruppen som vi tror för närvarande kommer vinna den matchen som vi har samling till. Det är ju, kan man tycka, låter lite simpelt, men det är ju egentligen det. Och så är det 5-6 samlingar per år. Och that's it. Men vi kan ju, det är väldigt svårt liksom, när det är då, när spelarna kommer till oss, då har vi svårt att påverka dem. Så det vi kan göra, det är ju på något sätt att försöka från liksom starten. Jag upplever att våra tränarutbildningar är oerhört bra. Man har ju precis gjort ett lyft runt det här, så de är väldigt, väldigt bra. Sen är det så att, men hur ser mottagarkraften ut där ute för att kunna ha så bra och avancerade utbildningar? Hur kan vi få fler tränare som orkar gå igenom de olika UEFA-licensutbildningarna? Liksom, för att gör de det och klara av det, då kommer vi få ännu bättre tränare, och någonstans så är det, då blir det ännu bättre spelarutbildning. Så där är vi precis liksom i det skiftet, och det är lite på frågan som Erik sa innan också, just det här med storstad eller Stockholm kontra liksom Norrland eller liksom mindre distrikt, att professionaliseringen i Stockholm och storstäderna går ju mycket, mycket snabbare än vad det gör ute i landet, vilket gör också att här, jag menar, ju fler anställda tränare vi får här, desto mer tid har de tid att lägga på utbildning på dagtid, för de har ju lön, de har betalt. De ideella krafterna ute, de har ju inte alls samma möjligheter, så det är klart att snöbollen den rullar fort här i Stockholm, för det går, men tittar vi tillbaka 5 år, det är en jättestor skillnad i antal anställda som vi har i Stockholmsregionen kontra ute i de andra distrikten, så det är liksom, allting hänger ihop, så att vi måste kunna hitta sätt att vi kan få våra tränare att ta till sig de här utbildningarna för att i sin tur då få bättre spelutbildning.
Men just om det gäller anläggningar för klubbar, att det är få som har som möjligheten som Häcken har haft, där de ute på Hisingen har byggt den här anläggningen där de har både sitt herr- och damlag. Man har ju svårt att säga att AIK skulle kunna ta in sitt damlag på Karlberg och liknande. Är det klubbarnas ansvar, eller ska de jobba i sitt distrikt, eller var ligger liksom ansvaret för det?
Men tittar man på elitverksamheter då, så är det ju väldigt mycket upp till klubbarna att driva frågan. Om vi tar då AIK som hade ju, och Solna kommun då, så gjorde man, det blev faktiskt ett politiskt skifte nu i Solna där man gick från många år av blått till rött. Just kopplat till fotbollen, och man drev på där från AIK liksom att det här vallöftet vill vi ha liksom en ny anläggning. Så att det är klart att våra stora klubbar och våra elitklubbar, de har ju jättestor möjlighet att påverka politiker med röster. Men jag menar, vår supporterkultur är ju, och våra medlemmar och så, de är ju oerhört starka och många. Tänk om vi kan få dem att rikta oss liksom mot hur vi vill påverka politiker och bygga fler anläggningar större. Då kommer fler spelare få bättre möjligheter, alltså bättre faciliteter, och då kommer det här leda till förhoppningsvis bättre spelare. Liksom. Så att det, ja, de är jättestort liksom, ansvarlig. Att, det ska man inte säga, men alltså, väldigt stor möjlighet att påverka, så de kanske inte alltid ens förstår liksom, att de skulle kunna rikta alla sina supporter och medlemmar mot ett visst politiskt parti som ger löften tillbaka. Liksom. Så att, ja. Så tänker jag.
Ett arbete som pågått inom förbundet innan du har kommit in är ju det här med att eventuellt få till ett nationellt träningscenter, som man ju ser att inte bara de stora länderna som Frankrike, Tyskland, England har, utan även länder som vi kan jämföra oss med har det, och prata om värdet av det. Hur ser du på att fotbollsförbundet får till ett nationellt träningscenter?
Jag har inte satt mig in så mycket i den frågan. Jag har ju såklart varit liksom och läst och liksom och den delarna. Men det utmaningen kanske som Sverige har jämfört med många andra länder i Europa, det är ju att här kommer vi behöva finansiera det själva eller delvis själva. Traditionellt kanske det ute i de andra länderna, eller många av de andra länderna, så har staten gått in med ett helt annat liksom system. Och det är väl, ska jag säga, stora utmaningen för oss. Så att det är klart att vi vill få till ett nationellt träningscenter. Det vore helt fantastiskt, och vilka förutsättningar, vilka möjligheter vi har. Men det är också just kopplat till hur tål vi en sån kostnadsmassa. Det kostar ju pengar om man ska titta då på antal planer som behövs, och vi måste inomhushallar, och vi ska kanske ha andra faciliteter och futsal och sådär liksom. Så det är ju den stora utmaningen för oss, tror jag, att alla tycker att det vore spännande att ha, och vi vill ha, och vi tror att det är viktigt. Det där tror jag vi alla är, men hur klarar vi av det med tanke på den setupen som man har i Sverige och liksom med kostnad liksom för sådana här saker.
Nej, du sitter ju rätt nära ett bygge där ju, som kanske blev dyrt, Friends Arena. Hur mycket smärtar det? Jag vet ju att Fabege hjälper förbundet att ta förluster, men hur mycket tynger det förbundet? Som ju, det är ju en stor anläggning där förbundet äger en tredjedel och Fabege äger två tredjedelar.
Det är klart att vi kan ju inte ha hur många anläggningar som helst som vi äger själva. Så det är klart att det här måste ju hänga ihop hela delen. Och jag tror att nu har ju Friends är väl inne på sitt 11:e år. Och jag tror att med den historien vi har fått runt runt Friends Arena och de kostnader som finns och vilket komplex sak det är, så tror jag också att man är mycket mer kunnig om man ska kliva in i ett annat projekt. Så att jag tror att liksom, det där måste liksom hänga ihop, för att vi klarar inte av hur mycket som helst liksom, i den här frågan. Men åtminstone så har vi ju lärt oss och förstår mycket mer om fastighetsdelar, investeringar kontra driftkostnader och liknande liksom, så att, som vi får ta med oss i den här utredningen framåt då.
Alltså, jag upplever att många inom svensk fotboll brinner för att vi ska skapa matcharrangemanget på toppklass. Då. Friends som är 50 000, Tele2, Nya Ullevi i ledarstadion, Olympia, jag bor i Helsingborg, jättefin. Men just där vi pratar om liksom anläggningar för träning och utveckling, det är inte lika sexigt och häftigt att bygga kring. Du har ju ditt positiva exempel där med bollhandeln, men hur kan man göra folk medvetna om att själva produkten som vi erbjuder ska kunna bli bättre genom bättre förutsättningar för träning kontra att vi lägger all krut på arenor?
Ja, det är en nyckelfråga såklart. Jag tror att vi kan nästan titta på, vi kan jämföra med andra idrotter och andra sporter i Sverige också. Det är lite samma sak där, att man saknar de här träningsanläggningarna där man bara kan bedriva högkvalitativ träning, utan man bygger någon stor jätteidrottshall eller en jättesimhall och där är man en gång och så kör man en tävling. Liksom. Men, och sen är det bara några få som får möjlighet att träna i den anläggningen. Sen, alltså, så att, men det är... Ja, det är en svår fråga. Alltså, jag tror igen att vi måste koppla det till att vi behöver ju internationella framgångar. Vi behöver elitverksamhet. Vi behöver framstående fotbollsspelare som är ett varumärke för oss. Och det måste vi koppla till att breddfotbollen och folkhälsodelen är det som är nyckeln till att skapa fler anläggningar. Det är liksom massan som på något sätt måste bli... Liksom svaret på att får vi fler barn och unga att röra på sig, då kommer folkhälsan bli bättre. Så att det är ju breddperspektivet som vi måste få den här förståelsen för, att vi behöver mer, fler och bättre träningsanläggningar. Och då kommer det även, tror jag, bli mot elitdelen. Liksom. Så att, men det är inte en lätt fråga på något sätt.
Frågan om konstgräs är uppe då och då. Är det så enligt din... den erfarenhet du har, att det också är i händerna på kommunerna där, om man talar från svensk fotboll, att det är de som kommer bygga och vilja ha konstgräs för att kunna utnyttja det bättre än vad man kan göra om man spelar på naturgräs eller på hybrid.
Ja, jag kan titta bara liksom, om jag tar till min egen kommun då, Väsby, som jag faktiskt känner till ganska bra, både liksom med driftkostnader. Där har vi Vilundavallens gräs. Det är också en gammal anläggning med, vad ska man säga, en gammal grässort då, som gör att utnyttjande timmarna som går att nyttja där, alltså det är ju extremt få jämfört med en konstgräsanläggning. Och underhållet, vad det måste göra, så fort någon nästan har varit på träning eller någon aktivitet, så är det, då är det mycket mankraft som behövs, resurser. Det behövs ju på en konstgräsplan också, men det är också enklare, tror jag, om man tittar på när man börjar prata om robotteknik och sånt, att man ska kunna ha mer automatiserat underhåll, betydligt enklare på en konstgräsplan just mot en gräsplan som är mycket, mycket känsligare. Hybridplanerna kanske är liksom någonting som kanske är liksom framåt, men det, sen har vi då klimatet liksom på det här, funkar det liksom, ja, i södra Sverige så absolut inget konstigt liksom, men så fort vi börjar komma upp lite så är det ju knepigt liksom, och då blir ju konstgräset ett resultat, gärna med uppvärmt under liksom. Konstgräs är nog shit för Sverige som helhet då, men vi måste ju ändå ha oerhört bra gräsplaner också för att kunna liksom hänga med liksom i den internationella fotbollen såklart.
Ja, är det återigen där att eliten får klara av sig, jag menar, de som är elitklubbar och åtminstone på här sidan får de ju in pengar både på sponsoravtal och tv-avtal och liknande. Är det de som får lösa det själva, att om de behöver spela på hybrid eller på gräs så får de stå för det snarare än kommuner?
Ja, alltså jag skulle säga så, om jag tänker från kommuns perspektiv så är det så att en kommun är ju till för sina medborgare, och då tittar man, vad får man liksom mest pengar för, liksom mest flugor i en smäll, och vad är kommunen intresserad av? Den är intresserad av barn och ungdomar, det är oftast det man har som prioriterat. Elitverksamheten är generellt bortprioriterat, men inte lika viktigt prioriterat, och då ska man då välja på att bygga en anläggning för eliten eller för bredden. Då vet man att det är liksom uppdraget som politiker och tjänsteman, den är liksom mer kopplat till att barn och unga, för där har jag fler röster att hämta, för det är föräldrarna som röstar på politiken liksom. Så att jag skulle säga att sen å andra sidan så elitverksamheten är ju ett varumärke för våra kommuner och städer också, som drar till sig publik och turism och sådär. Så att det finns ju verkligen någonting på den sidan också. Men det, egentligen så hänger det här ihop, men det blir man ofta så kan man inte göra båda, och då tror jag att de flesta kommunerna lutar över till bredd och folkhälsotänket liksom, för det är där de har fler röster att hämta liksom ur ett politiskt perspektiv då. Så.
Skulle du säga att elitklubbarna behöver ta ett större egen ansvar kring anläggningsfrågan? Tittar man på Norge till exempel så finns det en finansieringsmodell där Norsk Tipping liknande då Svenska Spel står för en tredjedel. Klubbarna själva står för en tredjedel. Kommunerna står för en tredjedel av finansieringen. Till exempel av inomhushallar eller nya konstnärsanläggningar. Vad det gäller elitnivå nu då?
Ja, jag säger så här, jag är inte tillräckligt insatt i det här, men om jag skulle gissa för att de ska få kraft och att de ska få de ska liksom komma vidare med det de har behov av som inte ser likadant ut som en plan för knattar att spela på, så tror jag att de på något sätt måste de kliva in mer eller på något sätt prioritera sin liksom del på ett helt annat sätt. Liksom. För att det är svårt när man skriker från två håll in i den kommunala verksamheten, och då sitter de och prioriterar, och då väljer man oftast barn och ungdom, folkhälsosteget. Liksom. Jag tror faktiskt det. Att man behöver nog åtminstone isolera frågan och verkligen liksom jobba med den här liksom delen. Och den måste liksom finnas mer med i deras vardag att diskutera anläggning, underlag för elit. Det tror jag elitklubbarna måste ta ett större ansvar för.
En anläggningsfråga som ju förbundet faktiskt styr är ju det som gäller till exempel allsvenska klubbar. Där ju Degerfors varit uppe under hösten. Nu kanske de trillar ur allsvenskan. Det kanske löser sig på det sättet. Men där blir det ju också ett tryck på kommuner på något sätt att lyfta standarden på vissa arenor där man kan misstänka att de inte har det behovet av sponsorplatser och liknande. Hur ser du på den problematiken som ju faktiskt någonting som förbundet styr?
Ja, det är ju ett regelverk som vi har. Jag ska säga så här, den frågan den är jag liksom inte alls detaljkunnig mer än det jag har läst och liksom förstått från liksom vad ni har rapporterat liksom från. Så att, och igen, det är alltid svårt att ha undantag i ett regelverk för att man har en elitklubb från en ort som där kommunen inte är intresserade av att bidra. Det är väldigt svårt för oss liksom att ha såna liksom, vad ska man säga, om inte kommunen, eller utan jag tror att vi måste ha vårt fyrkantiga regelverk som kanske man måste titta över såklart för att fler ska kunna liksom, men så jag tror att det är väldigt väldigt svårt, men alltså jag tror att vårt regelverk måste vara fyrkantigt som det troligen är nu om jag har tolkat det, för att vi kan inte liksom hur tänker Degerfors, hur tänker den här kommunen, hur vill de göra liksom, för att då släpper vi loss det för mycket och så att men det är ju självklart en fråga som vi måste diskutera tillsammans också med SEF, för att vi vill ju ändå att svensk fotboll ska leva i hela Sverige. Så liksom så att svårt att ha för bobbligt regelverk tror jag.
Ja, och Erik Edman pratar ju om svensk fotbolls utmaningar. En av delarna är ju liksom var ansvaret ligger lite. Det finns ju många delar. Det finns distrikt, det finns intresseorganisationer, SEF och EFD, och så finns det Svenska fotbollsförbundet och Andrea Möllerberg som ju är generalsekreterare där. Vad skulle du säga att ansvaret ligger liksom för vem, om man ska ta ett större grepp på svensk fotboll? Vem har det största ansvaret?
Anläggningsfrågan eller generellt?
Nej, generellt.
Ja, nej, men jag tror att Svenska fotbollförbundet måste ändå ta lead i det här. Någonstans så kommer hela fotbollsrörelsen. Alltså, vi pratar ju om att man har Svenska fotbollförbundet, så har man intresseorganisationer och så har man distrikten liksom, i någon form av liksom, och så har vi massa supportrar och det här. Men jag tror att ursprunget kommer ju från Svenska fotbollförbundet. Det är vi som på något sätt är sammankopplade med RF. Det är vi som är specialförbundet som ska bedriva fotboll. Så jag skulle säga att någonstans längst upp så är det ändå Svenska fotbollsförbundet med mig längst upp och med min förbundsstyrelse. Sen har vi valt att hitta lösningar tillsammans med våra intresseorganisationer, vad de ska jobba med, och tillsammans med distrikten vad de ska jobba med. Men kommer de att slå mig med att säga att det är jag som ansvarar för allting, men alltså, så ser jag det lite grann så där, utan att liksom förstå allting som rent i detalj, så det är första dagen på jobbet. Men tycker du att Svenska fotbollförbundet måste ta ett större ansvar?
Det finns ju de här dragkamparna, bredd, elit och även på något sätt stad och land, som ju när fotbollsförbundets ledning ville slå ihop distrikt och göra färre distrikt, och på något sätt så gick ju inte riktigt det. Men hur löser man liksom de dragkamparna som finns, att ni tar, fotbollsförbundet tar en lead, men att man ändå får med sig alla parter i det här?
Det är 10 000 kronors frågan liksom. Nej, men jag tror så här, att jag känner att jag har ett stort förtroende från de 24 distrikten. Jag känner verkligen att, och jag tycker att under mina 4 år, så när jag kom in och representerade Stockholm så var det väldigt avigt från början, och liksom här kommer Stockholm och liksom, men jag tycker att där har vi verkligen börjat jobba väldigt tätt tillsammans. Jag tycker också att vi har börjat jobba väldigt tätt med Svenska fotbollförbundet, och vi också bör smyga oss in mot intresseorganisationerna från det hållet. Så jag känner nu att när jag hade då möjlighet att få det här jobbet och hamna längst upp, så känner jag att jag har ett starkt förtroende från alla de här områdena som förhoppningsvis möjliggör att vi ska komma mer ihop oss, och vi ska liksom ha den här öppna och transparenta dialogen mellan oss. Vi ska förstå varandras utmaningar, för att vi har ju vår demokratiska process. Den ser ut som den gör, och den ska vara kvar. Men vi måste också ställa krav på varandra i den här demokratiska processen, så att vi svensk fotboll utvecklas framåt och inte liksom hejdas av att jag tycker de så här, då tycker vi så här eller liknande. Så att jag tror att, ja, liksom på något sätt måste jag ändå ha rört mig liksom förhållandevis liksom runt att försöka knyta ihop det här och liksom ha den här öppna dialogen mellan andra och bjuda in till diskussion och liksom få alla att förstå att jag förstår att det här är en viktig fråga för dig, eller det här är inte en viktig fråga för dig, men det här är viktigt för dem, och då kanske du måste stötta dem i det här beslutet framåt och så vidare. Så det är ju det är någon spindel i nätet som ska föra dialog med alla och vara liksom, jag hoppas att jag har den kraften och det förtroendet och den orken att få ihop det här liksom framåt.
I hockeyns värld, där ju Svenska Hockeyligan bryts ut och Hockeyallsvenskan kör egen organisation och Hockeyförbundet på sitt sätt, där känns det som att det är tydligare jämfört med fotbollen, där ju, jag menar, ni sitter ju fysiskt ihop på samma kontor, samma våningsplan med EFD och SEF, och man sitter i styrelsen, korsbefruktningen. Var finns styrkan i den korsbefruktningen kontra att man skulle vara tydligare aktörer på varsin sida, så att säga?
Jag tror att, utan att vara insatt allt för mycket hockey, jag kollar mest på hockey på tv, och liksom, men fotbollen är en enormt stor idrott jämfört med hockey. Så det är ju, vi pratar ju, alltså jag ibland kan tycka att det är svårt att jämföra. Alltså i antal utövare, jag tror att vi brukar prata om i Stockholm att det finns fler tjejer som spelar fotboll i Stockholm än vad hockeyn är stor i utövare. Och det är den här, alltså vi behöver tillsammans liksom jobba med hela svensk fotboll, för vi behöver hjälpas åt, för att fotbollen är så stor. Och då tror jag att den här korsbefruktningen är oerhört viktig för att vi ska kunna växeldra, men vi har våra expertisområden. Det jag tror egentligen som vi har gått bet på, det är kanske dialog, samarbete, kommunikation, sitta mer i gemensamma forum, inte bara i förbundsstyrelsen utan även i andra liksom forum, och diskutera föreningsutveckling, spelarutbildning och liknande. Så att, nej, men jag tror vi behöver varandra, just för att fotbollen är så enormt stor, så att vi behöver samlad kraft framåt och inte ökad polarisering där vi har eliten här och vi har bredden här och så har vi landslagen här liksom. Det, jag tror inte på det.
Nej, hur skapar man ett sånt klimat där det, för det är ju lätt att man säger att det är inte vårt ansvar, det är att man Många man pratar med skjuter ju gärna ifrån sig ansvaret. Ja, men vi borde ha bättre förutsättningar från förbundet eller från SEF eller liknande. Hur skapar man en lagkänsla bland de delarna?
Men alltså, igen, jag tror att vi har gått bet på dialog och kommunikation och framförallt förstå varandras både möjligheter och utmaningar. Jag kan bara referera till distrikten när jag klev in där. Det är 24 distrikt. Det är en enorm skillnad på där jag kommer från, Stockholm och Medelpad eller Dalsland. Men jag tycker att när vi började prata tillsammans så fick jag en enorm förståelse för, ja, men nu är det att sitta i Medelpad och de har en anställd och så ska de jobba med jämställdhetsfrågan. Eller så ska de jobba och tillsätta domare till helgens matcher. Vad ska jag välja? Ja, det är ju ganska enkelt att jag måste, alltså, medan då vi i Stockholm har haft mer mankraft och kunna jobba med fler frågor på borden. Och den här förståelsen mellan oss har ökat enormt. Och jag tror att det har vi bara gjort genom att berätta vilka utmaningar som vi har, vilka möjligheter, bjuda in till, vi kan hjälpa er med den här frågan som ni inte hinner med, så kan ni bolla den här. Och jag tror att vi ska göra exakt men på samma sätt med elitorganisationerna och det här, just att det här är våra utmaningar, det här behöver vi hjälp med, då kan vi stötta er i den här frågan. Det låter ju otroligt enkelt, men det jag tror liksom, transparens och ökad kommunikation och samarbete liksom, och prata. Här är våra möjligheter, här är våra utmaningar. Vad har ni för några? Hur kan vi hjälpas åt?
Det är ju ändå så att svensk fotboll har, jag menar, härlandslaget nu två raka missade mästerskap ner i C-divisionen, sett lite ekonomiskt tryck kanske på förbundet. Damerna kanske missar OS för första gången. På klubblagsnivå är det också svårt att hävda sig i Europa, även om det går bra inhemskt, så att säga. Vad är din bild av svensk fotboll just nu och vilka utmaningar eller svårigheter ser du framåt?
Först tycker jag, om man tittar på Svenska fotbollförbundet och svensk fotbollsekonomi, så är den ju fortfarande stark. Och jag känner att vi har liksom skapat och kopplat till våra liksom framgångar tidigare. Så vi är i balans liksom här, vilket gör att vi kommer kunna fortsätta jobba med många viktiga frågor framåt. Sen är det ju klart att när man tittar på landslagen, liksom A-landslagen, så är ju liksom deras uppgift är ju att vinna matcher. Det är ju liksom, så är det ju liksom. Men för att vi ska vinna matcher så måste vi också ha en, jag vet att Jens T, jag vet inte om han pratar, men han pratar väldigt mycket om en blågul tråd liksom, och den här måste vi liksom mycket tydligare börja jobba med, så att vi får den här tråden hela vägen från när våra knattar börjar spela fotboll, sen kanske några av dem väljer att bli domare, några går vidare och spelar liksom lokalt och några kommer in i våra ungdomslandslag och så vidare och så vidare, och sen till slut så blir resultatet antingen kanske spelar våra elitklubbar eller A-landslagen eller utomlands liksom. Så att, men den här tråden, hur det hänger ihop, den är oerhört viktig, så att vi liksom kan fylla på hela vägen nu liksom, så vi inte liksom bara stirrar oss blinda på A-landslagen. Det ska vi göra, och det ska liksom, de måste på något sätt, deras uppdrag är att vinna matcher, men de måste få hjälp av att vi fyller på med en betydligt mer framåtlutad spelarutbildning som ska hjälpa oss att fylla på den här.
Det är ju intressant att lyssna på svensk fotbolls högsta tjänstekvinna och den som på något sätt axlar lite ansvar. Hon sa ju det när vi frågade henne vilket ansvar att det ligger liksom hos fotbollsförbundet som måste ta ledningen och att det hamnar på henne. Vad får du för intryck av henne när du lyssnar på henne?
Jag var framförallt väldigt driven och ambitiös och vill göra skillnad. Det var väl känslan jag fick här nu. Hon har ju gjort skillnad på många olika sätt. Hon tar ju upp det här med den här hallen ute i Väsby, där Bollstanäs, som hon tryckte på, och framförallt då att man kan göra skillnad och få till en förändring.
Ja, jag tyckte det stack ut att hon sa att supportermakten kan påverka politikerna. För det är ju uppenbart att svensk fotboll sitter lite i tryggt läge tryggt läge med det här att man inte själva kan finansiera anläggningar, ofta är det ju träningsanläggningar som behövs, så att det är svårt och då måste man ligga på kommuner och liknande, och att man supportar kan helt enkelt markera. Det var ju det hon gjorde politiskt. Tror du det att supportarna kan samla sig även kring sådana frågor?
Ja, men det tror jag definitivt. Sen hur enkelt det är att få supportrarna att engagera sig i frågan, det tror jag definitivt kan vara mycket, mycket svårare. För det är ingen sexig fråga för den gemene supporten, utan man vill se vad som händer på lördag klockan 3. Då ska vi spela match. Det är det som på något sätt engageras, just att få folk att bli brinna för detta. Det tror jag är betydligt svårare när det gäller medlemmar i föreningarna.
Och det är ju det här att bristen på anläggningar begränsar ju svensk fotboll, både när det gäller barn, när det gäller ungdomar och när det gäller elitlag. Jag menar, alla Stockholmsklubbarna sliter ju med begränsade ytor, och det är väl få som har sådana anläggningar som Häcken disponerar. De är väl ett undantag, annars är det ju väldigt svårt. Och det är klart att det är en otrolig hemsko, och man gillar ju den norska lösningen som vi tog upp, som Andrea Möllerberg inte hade full koll på, men att norska motsvarigheten till Svenska Spel då, ett norskt tipping tror jag det heter, tar en tredjedel, kommunen tar en tredjedel och föreningen tar en tredjedel. Och på något sätt kan jag gilla det, att man samlas lite kring och finansierar det.
Ja, på något sätt får man bidra med sitt strå till stacken, så att säga. Så att jag tycker också det känns fullt rimligt att alla ska bidra i den här frågan. Och när man lyssnar på Andrea och man lyssnar på Hasselgren och man lyssnar på alla de här gästerna vi har haft, så undrar vi oss alla, varför blir vi så jävla mycket sämre på att spela fotboll hela tiden? Oavsett om vi pratar elit, bredd, så är det ju ett svar på alla de här frågorna vi har ställt oss den här scenen. Det har vi ju faktiskt här. Infrastruktur och planmöjligheter, att 50 knattar slåss på en yta av fjärdedels elvamannaplan. Hur i helsike ska man kunna bedriva en vettig fotbollsträning som är seriös? För det spelar ingen roll om vi tar in Mourinho på pojka 10, om inte han har förutsättningar att bedriva liksom en vettig träning, med tanke på att planstorleken eller tillgången på planer i framförallt då storstadsområdena är katastrofal idag.
Och gå åt helt fel håll. Jag tyckte Andrea pratade om det som är intressant, att man måste marknadsföra och på något sätt kommunicera kring allt vad fotbollen bidrar med. Allt från liksom elit till bredd till hälsa långt fram i tiden. Jag menar, om unga tjejer och killar håller på med idrott längre upp i åldrarna, så är det bra för fostran, det är bra för hälsan, och man kanske får fram elitspelare. Och att det är ju den här konstiga lite svenska strukturen där Riksidrottsförbundet ska sköta det, och det kommer 2 miljarder om året, vilket är ungefär kommit lika mycket i 15 år nu. Bara det är ju talande hur osidosatt idrotten är. Där måste man ju bli bättre, eller hur?
Ja, definitivt. Jag tänker så här, Olof, hur ska vi då kunna finansiera detta?
Nej, det är ju svårt, och därför får man ju hitta lösningar. Kanske då att man hade kunnat få in Svenska Spel, att de hade kunnat ta fram lite mer pengar, eller ATG eller någon av de statliga spelaktörerna på något sätt pumpa över pengar. För att det här är ju någonting som är bra för samhället på många fler sätt än bara på att man eventuellt tar fram framgångsrika elitspelare som leder herrar och damer till framgångar ute i världen, utan det handlar om mycket mer. Och det tror jag, där tror jag att idrotten misslyckats med, och fotbollen är ju det största specialförbundet, misslyckats med att verkligen sätta tryck på politikerna kring det här. Det är ju bara hoppas. Det är ju jättesvårt, men man kan ju bara hoppas och försöka påverka från supportrar och från alla andra.
Ja, och framförallt det vi pratade om talangutveckling innan och sälja spelare, och hur FCK då i avsnitt 1 har gjort ett business case på en affärsmodell på hur man på något sätt tjänar pengar. Det är samma här som Andrea är inne på, tycker jag. Vi behöver bli bättre, lika precis som det du säger. Vi behöver ta fram en affärsmodell på hur tjänar man faktiskt pengar ur ett folkhälsoperspektiv över lång sikt för svenska staten, så att man inte drabbas av olika folksjukdomar och välfärdssjukdomar, ska jag säga. Jag satt och funderade till och med, ska man införa någon typ av hälsoskatt, så att jag som snusar ska betala 5 spänn extra? Käkar jag för mycket godis, ska jag kanske ha en sockerskatt? Det kanske är långsökt för mig att man ska finansiera anläggningar genom den typen av skattetryck eller saker, men jag tycker ändå det finns lösningar, men vi måste hitta dem.
Det måste tas fram pengar, för att det här är ju någonting som är viktigt. En annan sak som det behövs pengar till är ett nationellt träningscenter. Det är ju en sak att liksom Frankrike har haft sitt Clairefontaine och Italien har sitt och England har skaffat St. George's och så. Det är ju uppenbart nu när de mindre nationerna, Nederländerna, Belgien, Portugal, vi har varit i Östeuropa, både Rumänien och Bulgarien, de har liksom nationella träningscenter. Och jag förstår ju att Andrea Möllerberg som är ny på jobbet inte kan säga att det gör vi. Men jag vet ju att min kollega Kim Källström och min tidigare kollega Håkan Åsberg som jobbat på TV4, de har ju varit ute tillsammans med Jens T. Andersson och kollat. Och där de också, när de har pratat med typ Belgien och Nederländerna, så har de liksom talat om att den stora vinsten har varit att alla har mötts. Alla typer av landslag, tjejer, killar, domare. Det har blivit liksom en samlingsplats för idéer och man har haft mycket utbyte. Det är klart att man måste försöka skrapa ihop pengar på det sättet.
Ja, definitivt. Alltså, man pratar forskning eller som du säger, utveckling och allt från domarutveckling eller utbildningar. Och just det här att man träffas, man ser varandra. Man ibland till och med kan få se A-landslaget träna och man förstår att det går att nå dit. Det finns många positiva bieffekter med att liksom samla saker på ett ställe. Sen är jag inte 100% övertygad om att allting alltid måste vara i Stockholm. Det är kanske ännu billigare att bygga ett träningscenter till exempel i Jönköping eller någon annanstans.
Slumpen är att du är från Jönköping. Men jag fattar din tanke. Samtidigt ska man ju kunna resa och Arlanda och Stockholm och Friends Arena är ju ännu så länge här. Allas damerna har ju i Göteborg ännu så länge sin nationalarena. Vi får väl se. Jag kan förstå varför man går på Stockholm. Jag tror att det finns en stor vinst i att bygga det. Och det borde inte vara så svårt att få företag och liknande att engagera sig och hjälpa till och betala för denna arenan. Jag fattar också att fotbollsförbundet har bränt sig på Friends Arena. Det har kostat hur många hundra miljoner som helst. Att man inte kan gå in i något sånt här. Men jag tror att det här hade kunnat vara någonting som man hade kunnat samlas kring. En annan sak hon tog upp tyckte jag var intressant med konstgräset och just att det är ju positivt på många sätt, samtidigt finns det då begränsningar med det att jag förstår att fotbollsförbundet som ansvar för all fotboll kanske inte kan täcka det, men där känns också som att elitlagen borde ju gå i någon riktning och ta bort åtminstone matchliknande situationer eller på sina matcharenor inte ha konstgräs.
Ja, men definitivt just den här hybridlösningen här. Jag pratade med Andreas Jakobsson, den gamla landslagsbacken där. Han jobbar på ett företag som säljer både konstgräs, naturgräs och det här nya då, hybridgräsvarianten. Det är plast insytt i gräset så att säga. Och de fördelarna som finns vad det gäller man kan använda planen betydligt mer. Sen på vintertid så behöver man vara restriktiv kring beläggning och så vidare. Men det är ju ett alternativ och det kommer ju mer och mer. Sen var ju Andrea inne lite grann på det. Längre upp i landet så växer det sämre och det blir svårare att få den riktigt, riktigt bra. Och utan då värme under och framförallt de här lamporna på ovansidan också. Och de kostar ju mycket pengar. Så att hon landar ju ändå någonstans tillbaka kring det här konstgräsfrågan. Att ska vi liksom kunna nyttja den i stor utsträckning våra anläggning som vi väl har, då är det ju ofta konstigt att man landar tillbaka till.
Så är det. Blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Vår podd är precis lyssnat. Avsnitt 6. Andrea Möllerberg och vi tar gärna emot era synpunkter, tankar, idéer. Vad det är, ja, vad ni vill komma med. Och både jag finns ju på X, om det heter nu med Twitter. Och när ni kan tagga in oss eller skriva till oss eller skriva till mig på olof.lund@tv4.se. Och som sagt, hamnar ni in på detta avsnitt 6 så finns det 5 avsnitt som redan är publicerade poddar med olika gäster. Och det kommer mer 3 avsnitt i princip klara till nästa vecka, måndag, onsdag, fredag. Vi matar på, eller hur Erik?
Jajamän, vi kör.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.